Ja, då är det dags för Lilla Drevet igen. Jag heter Ola Söderholm. Panelen är samlad.
Jajamän.
Nanna Johansson, ledarskribent på obundet Socialdemokratiska Arbetarbladet, och Liv Strömqvist från den kristna tidningen Dagen. Välkomna.
Tack. Varför säger du så konstiga saker? Och har så konstigt tonläge?
Det är min födelsedag idag, så jag gett mig själv i present
att
ha min fantasi om att vara programledare för Godmorgon Världen. Och att ni har gått med på att spela med i det. Eller hur, Nanna Johansson, med från en studio i Gävle.
Just det.
Första ämnet, kulturmannen-debatten. Norske författaren Karl Ove Knausgård skriver att Sverige är ett land befolkat av cykloper. Har han rätt i det? Snabbt ja eller nej nu. Nanna?
Ja.
Liv?
Ja.
Nanna?
Nej.
Ja, hyfsat unisont ja där från panelen. Nanna, du får börja med att utveckla ditt ja.
Orkar inte.
Ja, vi kan släppa det här. Vi kan snabbt och säga också bara att det är Lilla Drevet, en podd för Aftonbladet Kultur. Veckans avsnitt görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Men det har varit den här arga kulturdebatten mellan Karl Ove Knausgård och Ebba Witt-Brattström, och massa andra också hoppat in. Jag vet inte ens ifall jag orkar recapa den.
Jag inte det.
Nej, det är lite som att jag tänker att de som är intresserade har koll, och de andra som inte är intresserade vill inte intressera sig för den. Jag tror inte att de kan ta in en recap, för att det är så, alltså det blir som den här Homer Simpson-grejen, en apa kommer börja spela cymbaler i deras huvud om jag ska börja återberätta turerna.
Men det är också så att man kan ungefär lista ut hur den är, man säger så här, på ena sidan är bara Vitt Brattström, på andra sidan är Knaus. Slut, recap. Slut.
Väldigt, väldigt kort, och Knausgård skriver typ att Sverige är ett trångsynt land fyllt av hat och rädsla och moralism.
Men också att människor inte kan ta till sig kultur.
Ja, den grejen. Mm. Och det hade föregått av en lite svårbegriplig artikel för mig i alla fall av Vitt Brattström. Jag var för dum för att fatta den, eller så var hon för dum för att skriva den. Jag vet inte, men det handlar typ om att Knausgård och Stieg Larsson ägnar sig åt litterär pedofili och låter 13-åriga flickor bära upp den manliga genikulten. Och anledningen till att de gör det är på grund av homosociala begär mellan kulturmän, till exempel mellan karaktärerna Karl Ove och Geir i Min kamp. Jag förstår inte riktigt, men skitsamma. Eller var det självklart hur hon menade?
Ja, tycker jag ändå. Men jag kan inte förklara för dig nu. Jag kan förklara sen.
Okej. Ja, precis.
Det där med Geir och Knausgård var ju verkligen en, liksom, inte en ögonbrynshöjare för alla som har läst. Det är ju en självklarhet att Knausgård är kär Geir i boken. Det var ju liksom bara som stating the obvious.
Jo, absolut. Men det är ju en sak. Men kopplingen till den här episoden med den 13-åriga flickan, ja, i skolan i Nordnorge.
Sitt homosociala begär genom att plocka in en ofarlig heterosexuell postergirl. Och då måste man ta en som är väldigt, väldigt ung, som inte liksom hotar det här manliga homosociala. Så var ju teorin.
Ja, okej. Okay, någon som upprätthåller heterosexualiteten men inte hotar.
Ja,
typ. Ja, men intressant. Men för att jag också haft en viss förväntan, har jag märkt från lyssnare, om att jag med gråten i halsen ska försvara Knausgård.
Mm.
För att jag brukar göra det tydligen. Men jag tänker inte göra det. Det känns lite grann som att rätt många gör det redan. Att Knausgård är lite hysterisk, har jag känt. Att det är lite cyklopiskt av honom att se det som att alla i Sverige är Maria Sveland. Att det är bara den artikeln, när hon på något vis drog in Breivik i samma andetag som honom, det är bara den artikeln som har skrivits igen och igen på svenska kultursidor. Med så ser Knausgård med sitt cyklopöga. Men jag tycker att det är lite tjatigt också, den där poängen som Knausgård gör, som du var inne på, Nanna. Att litteraturen måste få vara ambivalent och försöka förstå hur det är att vara människa och också behandla alla svaga och potentiellt destruktiva sidorna hos människor. Till exempel då en vuxen mans begär för en 13-åring. Och att beskriva en sån händelse är inte samma sak som att försvara en sån händelse. Och man bara, ja, såklart. Men det är något magiskt med att göra den här självklara spaningen. Alltså någon gör den en gång i månaden, känns det som, på en kultursida. Mm. Och varje gång reagerar folk som att det är det mest djupsinniga och tänkvärda de har hört. Alltså alla blir så jävla glada och impade. Alltså visste ni att en konstnärsskildring av något inte är samma sak som en debattartikel där man försvarar samma sak? Och alla bara, wow! Ja, nu när du säger det. Det är en sån här spaning som det blir aldrig en klyscha om självklarhet. Man kan slå sin hacka i den spaningen hur många gånger som helst, och varje gång börjar det spruta olja. Den är som grisen Särimner, den spaningen. Kanske Sigge Eklund kan gå lös på den. Mums, mums, mums. Ända in till benet. Nästa morgon står den där igen. Fet och fin. Redo att tillagas en gång till.
Ja.
Nikolas Ringskog för Adam Nåhli gör en kulturartikel. Samma härliga resultat igen. Ditt geni. Magisk spaning som alltid, alltid är ny för folk.
Jag kanske gör en podd.
Jag har också gjort en podd. Ja. Alla bara high five. Vad imponerande ute att du sa det här som ingen har sagt, fast alla har sagt förut. men jag har i alla fall börjat bli lite trött på den här. Orkar inte äta särimner fler gånger. Så jag känner mig inte så peppad den här gången. Jag känner att jag är varken team Knaus eller team Witt Brattström, utan jag är team Kombyschen.
Okej.
För de hade ett reportage i just Godmorgonvärlden om det här kulturbråket. Där bland andra då den hyllade, prisade författaren väl, Sigrid Kombyschen.
Ja, absolut.
Mm.
Hon fick ge sin syn på saken. Och jag tycker att det är hon som haft piggast inlägg hittills. Hon menar så att det var bättre förr i kulturdebatterna. Och att nivån på debatten varit beklämmande låg. Och vad beror det då på att nivån har varit så låg i den här debatten?
Men hon tycker att nivån i angreppen är beklämmande låg i den här senaste debatten till exempel. Det saknas finess.
Vi har ju nästan ingenting som är syndigt idag längre. Inga sexuella avvikelser kan man säga någonting negativt om idag, utan de är ju alla av godo. Men pedofili är det enda undantaget.
Det är så bra det här att hon säger det här då, apropå att Knausgård och Stig Larssons skildringar av 13-åringar har kallats litterär pedofili av Witt Brattström. Och anledningen till att det spårar ur debatten på det här viset och enligt henne är att vi inte har några sexuella avvikelser längre som man kan använda som negativa tillmälen förutom pedofili. Och då hamnar vi på den här låga nivån. Alltså hade det varit på den gamla goda tiden hade Witt Brattström bara kunnat skriva bögjävel till Knausgård.
Det gjorde hon i för sig också. Men lite mer inlindat.
Ja, just det.
Men det tog inte lika
hårt. Hon visste att det inte var nog. På 70-talet hade hon stannat där.
Att jag tycker det verkar ha tagit jättemycket. För han tar ju upp det hela tiden i samma andetag. Hon kallar mig homosexuell.
Att Knaus skulle göra det också?
Ja. Jag tycker han tar upp de två grejerna i samma andetag hela tiden i sin text.
Okej, jag har inte läst
men
de här texterna så noga.
Men det är roligt att Kombyschen bara tror att så här, Witt Brattström använder pedofil som ett tillmäle. Alltså att det inte alls har att göra med det faktum att han har skrivit en bok som handlar om så här, romantiska känslor för en 13-åring. Utan så här, hon bara, det är så här, det är det enda självsordet vi har kvar, menar hon.
Ja, men så var det inte förr. Då var det bara så här, jävla böglitteraturen när bögen skriver. Men på grund av att då inget är syndigt idag förutom pedofili så går det inte att ha den finessen längre. Som man kunde på den gamla goda tiden. Då behövde man inte gå till den här sinnessjuka överdriften och dra in pedofili utan Olof Lagerkrans. Han kunde ju tvåla till Lars Gustafsson genom att bara kalla honom skärtryttare.
Ja.
Kunde han säga. Och då kanske Lars Gustafsson kunde kontra med du då din jävla ringmuskelförslöare. Och så höll det på så fram och tillbaka, vildsint formuleringsglädje från stilistiska mästare.
Och recensionerna måste ha varit roligare. För att...
och det där gyllene eran Sigrid Kombyschen minns med sån saknad och det fanns fler, som hon kallar det,
sexuella avvikelser
som kunde användas som negativa tillmälen. Men förr när vi hade fler sexuella tabun, då var det ju så lätt att ha eleganta kulturbråk.
Ja, just det.
Tvestjärt kanske det är en kulturskrev om Sara Lidman.
Ja.
Du är din fotfetischist som inte Kerstin Ekman. Och håll käften Thomas Tranström med din jävla swinger. Det fanns en bukett av bra stilistiska grepp att ta till i kulturdebatter på den tiden då allt sex förutom heterosex inom äktenskapet ansågs syndigt. Ja. Äckliga, äckliga polyamorist kunde P.O. Enquist få höra när han stack ut hakan. Men det var aldrig någon snack om pedofili. För det gick att föra debatt som hade höll lite höjd på den tiden. Eftersom att det fanns annat slags sex som var fel. Och det är det som är så hemskt med kulturdebatter idag. Det finns väl lite sex som är fel. Vi fortsätter lyssna lite på Sigrid Kombyschen. Vad sa hon mer där efter att hon sa att det inget är syndigt och att det enda undantaget är pedofili?
Pedofili är det enda undantaget. Så ifall man ska angripa då från feministiskt håll eller det som kallar sig feministiskt håll manliga författare av viss betydelse så måste det vara pedofili.
Men zoofili är väl inte heller super accepterat idag?
Nej, just det. Så att du menar att, för att det här, hon menar att jag har förstört den feministiska kampen också. Det med att ingenting är syndigt längre. Att det har gjort att feminism idag går i princip bara ut på att skrika pedofil till olika män.
Ja.
Men du kan lägga till zoofil här också då.
Ja.
Som ett ytterligare verktyg i verktygslådan för feminister.
Ja, precis.
För feminismen ska ju då, som kombisen slår fast, gå ut på att anklaga gubbar för att hålla på med olika äckliga sexuella avvikelser. Men förr skedde det på ett mer konstruktivt sätt. Att man sa lackfetischist och bigamist till gubbslämmen, till Gösta Bohman kanske. Sånt som förde kampen framåt. Men det här med pedofil, det bara alienerar folk. Alltså förr var det mer konstruktivt med feminism. Det fanns fler sexuella avvikelser att jobba med.
Ja.
Men det är sorgligt. Hur ska man liksom kunna angripa något feministiskt?
På ett stilfullt sätt. Utan det här äckliga övertrampet.
Ja, dekonstruera liksom kulturmans hegemonin. Om man bara har pedofil kvar att jobba med. Att den feministiska kampen går ju ut på att skrika kränkande tillmälen om sexuella minoriteter. Och det har blivit
problem väldigt... när mer och mer blir socialt accepterade.
Ja, exakt.
Mm.
Så det är...
Men tack Sigrid för
tack,
ditt
Sigrid.
Inlägg. Tänkvärt.
Såg ni senaste avsnittet av Smartare än en 50-klassare?
Jag gjorde faktiskt det.
Du gjorde det. Ja. Det var ju ett lite speciellt avsnitt. Vi kan lyssna på varför.
Varje år så har vi då kändistävlande med oss och vi är väldigt glada nu. Här är faktiskt en idol till mig, för han är en av de modigaste männen jag vet. Han har varit vår utbildningsminister i 8 år och skolminister. Och han vågar ställa upp hos oss. Det tycker jag är stort faktiskt. Välkomna in Jan Björklund!
Ja. Jan Björklund, som då lite otippat är Lasse Kroners idol.
Lasse Kroner kommer ut som en sån gränslös folkpartist.
Ja, men vad är det? Det är ju ändå public service där.
Ja.
Och hade det här hänt när vi jobbade på P3, hade det varit kvartssamtal med chefen.
Ja, precis.
Någon sagt, Jan Björklund är min idol. Och för fan står att säga det.
Jan Björklund ställer i alla fall upp som tävlande, och jag kan säga att hela Twitter fick någon sorts fontänorgasm. Mm. Särskilt när det visade sig att Jan Björklund, hör och häpna, inte gjorde superbra ifrån sig. Vi kan lyssna på hur det lät när han fick frågan om hur man stavar till det engelska ordet jealous.
Ja, det är ju ett lurigt ord. Jealous. O, ska vi visa O-U-S på slutet. O-U-S, O-U-C-E, jealous. J, E, eller är det Y?
Ingen mästerstavare, vilket också ledde till att han snart fick erkänna att...
Jag är inte smartare än en 50-klassare. Mm.
Folk kissade ner sig av skadeglädje. Det lät så här, men är han dum eller? Varför ställer han ens upp i programmet? Skämskudde! Folk verkar liksom tycka att det måste vara superpinsamt för Björklund att han inte kunde de här frågorna som tydligen alla 50-klassare har koll på. Men det var självklart att det inte är pinsamt. Ifall Björklund hade vetat svaren men 50-klassarna inte gjort det, då hade det varit pinsamt. För då hade det varit ett underkännande av hela hans politik.
Ja, just det.
Alltså den nya generationen, de som gått i Björklunds skola under typ hela sin skolgång, skulle vara sämre än Björklund som själv inte gått i Björklunds skola. Det hade ju varit pinsamt för honom.
Jag har gått i flumskolan. Vad ska jag... Ja, precis.
Ja, det
kan inte rå för det här, kan han säga.
Du borde verkligen jobba med så här skandalreparation,
ja,
på Folkpartiet, vad det nu heter.
Vi måste kalla in Anna.
Ja. För att spinna till det. Nej, men jag är verkligen inget fan av Björklunds skolpolitik, men rätt ska ju vara rätt. Enda sättet för honom att inte göra bort sig i programmet är ju att vara dummare än en 50-klassare. Att förlora i programmet var det smartaste han kunde göra, för nu kan han ju säga...
Jag är inte smartare än en 50-klassare.
För jag har inte gått i Björklunds skola. Björklunds skola som tydligen är så jävla awesome att dagens ångar kan spöa en 53-årig farbror som suttit i regeringen. Det var allt jag hade att säga om det här ämnet.
Jag stavar Gellos, J-X-Z-3-3-3, A-U. Och det är på grund av att fria skolvalet inte var uppfunnet när jag var liten.
Just det.
Nästan varenda människa i hela Sverige har ju nu yttrat sig i debatten om kulturmannen.
Mm.
Jag var den sista här för 10 minuter sedan.
Exakt.
Nu är det alla.
Jag skulle bedöma höfta lite grann att det kanske är ungefär 8 miljoner texter som har skrivits på det här ämnet av olika svenska och även norska medborgare. Det är ju liksom också dessutom den andra vändan i den här debatten som ju var igång ett varv redan för ett år sedan. Så många är ju inne på sitt andra eller tredje eller kanske till och med fjärde inlägg i kulturmansdebatten. Så den rullar på, kan man säga, i en enorm flod av text. Men i den här jättestora textfloden så fastnade jag för 2 meningar som jag tyckte var väldigt relevanta faktiskt. Och det var 2 meningar som avslutade en krönika av Fredrik Virtanen som i övrigt handlade om något annat eller hade någon annan vinkel som jag inte riktigt minns eller fattade. Men de 2 sista meningarna, i de 2 sista meningarna så gör Virtanen en väldigt bra spaning. Han skriver så här: personligen tycker jag att finansmannen är ett avsevärt större problem än kulturmannen. Men han är ointressant för kultursidor, så finansmannen kommer i vanlig ordning undan med makten och pengarna. Fy fan vad han har rätt i det. Han har så jävla rätt i det. Jag menar så här, liksom att alla människor som har hängt med minimalt i liksom den senaste tidens politiska och ekonomiska utveckling vet att den stora grejen som har hänt globalt under de senaste decennierna är ju att rikedomarna har koncentrerats till allt mer till liksom 1% av befolkningen, eller typ närmare bestämt 0,01% av befolkningen. De så kallat superrika. Som IMF-chefen Christine Lafargue återger här.
The 85 richest people in the world who could fit into a single London double-decker control as much wealth as 3.5 billion people, that is the poorest half of the global population.
Ja, hon hänvisar till de här ganska kända siffrorna som är från Oxfam då, som visar att de 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste människorna på jorden. Och det här med den globala rikedomskoncentrationen, det är ju också det som den franska ekonomen Thomas Piketty, känd från Lilla Drevet, han har ju visat med sin forskning att rikedomar liksom inte då sipprar ner från de rika, så som den här nyliberala ekonomiska teorin tidigare har gjort gällande, utan hans forskning visar att rikedom istället sipprar uppåt, alltså från oss alla till den då rikaste procenten. Och Pikettys forskning visar också att det inte längre är möjligt för till exempel så här fria företagare eller hårt arbetande löntagare att hålla jämna steg med de som har ärvt sina rikedomar, utan kapitalet ärvs och koncentreras i vissa släktled, vilket leder till ett samhälle som inte bara då är extremt ojämlikt, utan som är till sin struktur uppbyggd som en slags oligarki då av ärvd rikedom. Alltså arvskapitalism. Har jag rätt, Ola?
Ja, precis. Att de rikastes kapital växer snabbare än vad tillväxten i allmänhet växer.
Och Sverige utgör absolut inget undantag från den här utvecklingen. Tvärtom, på de senaste 10 åren så har antalet svenska miljardärer ökat med 50%. Kul för dem. Och det här beror ju då på politiska beslut. Alltså att man inte har skatt på förmögenhet och så vidare.
Det var en sån era som började 1980. Att mellan 1945 och 1980 så var det liksom även i USA såna nivåer på marginalskatt. Att de rikaste betalade 80-90%. Och hade någon sagt det högt i USA idag så hade den förts ut i gryningen och arkebuserats för kommunism. Men det var, kunde en republikan säga, 1950-60. Så att det har så här ändrat Milton Friedmans nyliberala doktrin, liksom ändrade hela spelplanen. Men nu kommer Piketty då och börjar knuffa den tillbaka.
Ja,
kanske.
Ja, precis. Eller vad ska man säga? Hans forskning visar att det är det här som har hänt i alla fall. Och han menar också att det är hemma tillväxten. Att det är så här, så mycket kapitalkoncentration. Men det konstiga är att det ändå finns så pass lite debatt om den här utvecklingen och så lite liksom ifrågasättande av den makten som de här männen i finanssfären, för det är ju oftast män, den makten som de har. Jag menar bara att om man ska skriva ett debattinlägg som Ebba Witt-Brattström gjorde med rubriken så här, patriarkatets parnass, vars syfte är liksom att sätta ljuset då på vår tids allra mäktigaste patriarker som liksom har ett farligt stort inflytande över samhället och måste på något sätt diskuteras, dras ut i ljuset. Om vi ska komma åt den här typen av toppskikt på patriarkatet, är det då verkligen Stig Larsson liksom, som vi ska sätta lampan på? Sist jag såg en bild på Stig Larsson så såg han ut som typ en rulltigare och äldre version av Selma Lagerlöf. En mjukare Selma Lagerlöf. En Selma Lagerlöf som var ännu mjukare och rundare i hullet. Och sist jag hörde honom öppna munnen, då sa han det här.
Så jag kände ju att hjärtat höll på att slå sig ut ur bröstet. Och samtidigt fick jag ingen luft, va? Det kom bara ljud ur mig. Ungefär som en säl. Bra. Bra.
Man tröttnar aldrig med det.
Ja, ja, men, liksom, men jag menar så liksom att Ebba Witt-Brattström, självklart, hon har all rätt att skriva som hon gör. Hon skriver så här, citat. Jag är nyfiken på den tystnad som råder kring kulturmannen. Men jag personligen är liksom mer intresserad av den tystnad som råder kring finansmannen. Vi kan ta ett exempel, till exempel på en man som är på plats nummer 17 på den här listan över Sveriges rikaste personer och svenska miljardärer. Han heter greve Gustav Douglas. Han är på plats nummer 17. Och han har...
heter inte så.
För det första.
Varför måste du heta så också?
Han har då en personlig förmögenhet på 12 miljarder kronor. Ingen känner till de här människorna. Alla bara tjatar om så här kulturgubbar. Men titta för fan, höj blicken och hitta en annan gubbe. Den här gubben till exempel. Han har en personlig förmögenhet på 12 miljarder kronor.
Mm.
Vilket gör, vi kan fatta hur mycket det är. Om han hade levt på en undersköterskas årslön så hade han kunnat leva i 52 000 år utan att jobba.
Nej. Han kommer undan med mer skit än att göra dåliga imitationer av sälar.
En sak som
han tar plats på ett ännu mer provocerande sätt än att sitta och säga brao, brao i Babel.
Det var faktiskt i Marie Lundströms boklåda.
Okay.
Kan jag säga. Men hur som helst, den här Gustav Douglas, inte bara det att han äger alla de här pengarna, han satt i Moderaternas partistyrelse under tiden som de satt vid makten. Och... en sak som de gjorde under sin tid i makten var ju den här grejen att sälja ut välfärden. Sossarna hade redan börjat, men det pågick ju som fan under alliansregeringen.
Alltså, nu sen de senaste åtta åren här satt han.
Ja. Där satt han i deras, han satt i deras partistyrelse. Under den här perioden som han satt i Moderaternas partistyrelse, då gjorde han en vårdaffär själv. Han sålde vårdföretaget Attendo och tjänade på den affären 642 miljoner kronor.
Mm.
Mm. Jag säger inte att det här var rätt eller fel av Gustav Douglas att sitta i Moderaternas partistyrelse och tjäna de här pengarna på de här avregleringarna.
Nej.
Jag är bara nyfiken på varför det inte finns en större allmän diskussion kring finansmannen, den mansrollens makt och inflytande över samhället och agerande. Vad är hans liksom, hur är han uppfostrad för han ska bli så här och hur påverkar han andra män? Det kanske finns någon liten diskussion, men jag vill liksom att det ska vara en enorm diskussion. Jag vill liksom att Marcus Birro ska skriva en artikel och säga vad han tycker om det här. Jag vill att Jonas Gardell ska skriva en artikel och säga vad han tycker om det här.
Jag tycker att det är två jättedåliga förslag du har på början av den här debatten. Jag vill att
Karl-Ove Knausgård ska skriva en artikel och säga vad han tycker om det här. Sen tycker jag att Erlend Loe ska skriva och säga vad han tycker om det här. Och sen vill jag att Sigrid Kombuschen ska tala ut i P1 och prata om vad han tycker om det här. Sån stämning tycker jag det ska vara. Varenda käft, alla ska skriva vad de tycker om det här.
Mm, ja. Men du menar att problemet att, eller det som är jobbigt med att det inte finns en diskussion om det här, det är liksom att Birro och Gardell inte hörs tillräckligt. Du vill ha ett nytt tillfälle för dem att höras mer.
Jag vill ha en sån jävligt...
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Känslosam, sentimental liksom dikt från Birro som försvarar kanske till och med det här. Och tycker att det är lågt i tak i Sverige eller någonting. Mm. Men jag bara menar att varför är det ingen som helst diskussion om det?
Mm.
När Ebba Witt-Brattström liksom kritiserar Kulturmannen så tar hon ju upp olika så här provokativa uttalanden som olika kulturmän har gjort. Och så förvånas hon då av hur lite mothugg de får till exempel från andra män och sådär. Och det kan man absolut fråga sig. Men jag tycker... Eller jag känner i allra högsta grad en förvåning över den ännu mer kompakta tystnad som råder kring olika finansmäns olika provokationer. Vi kan bara ta vad som hände till exempel förra veckan. Förra veckan så gick till exempel Günther Mårder, som är ny ledare för organisationen Företagarna. De organiserar 70 000 företagare i Sverige. De är en intresseorganisation då för svenska företagare. Han gick ut i Dagens Industri och skrev en debattartikel om att så här, kollektivavtal inte är relevanta för små företag. Så de vill då driva frågan att man inte ska behöva ha kollektivavtal. Det kan säga att det är ju ett avtal som är till för att skydda då den anställda från att bli exploaterad av sin arbetsgivare. Och det är ett avtal som reglerar att man som anställd har till exempel rätt till en viss minimilön, semesterersättning, pension, ersättning vid skador och så vidare. Men Günther Mårder går då ut.
Men tveksamt om man ska heta så också.
Har du valt finansgubbar efter roliga namn?
Du har valt så här Kalle Anka-namn på finansgubbarna.
Så galenskaparna presenterar kapitalisten Günther Mårder.
Alltså, jag menar inte så här att det här uttalandet, man kan också säga så här, vilket också de här kulturmännen säger om sina uttalanden, så här, det är inte meningen att det här är en provokation, utan jag bara berättar hur det är, eller jag bara återspeglar verkligheten eller sanningen. Och så känner väl Günther Mårder också så här, jag bara berättar hur det borde vara, det borde inte finnas några kollektivavtal, bla bla. Men han säger också så här, men det jag undrar är varför den här typen av provokation inte möter mer liksom höjda ögonbryn och lite ifrågasättanden.
Men du menar att han, Günther Mårder, skulle kunna, som Karl-Ove Knausgård säger att man måste skilja på personen Karl-Ove, romankaraktären Karl-Ove, så måste man kunna skilja på människan Günther Mårder och kapitalisten Günther Mårder.
Sketchkaraktären Günther Mårder.
Du kan inte bli arg på Günther Mårder. Det är ju en karaktär. Som Mr. Cool. Det är bara en karaktär.
Precis. Men vad skulle komma till var att Günther Mårder tycker att det inte alls är osoft med företag då som inte har kollektivavtal, utan det är tvärtom gött med företag som inte har kollektivavtal. Och i Ekots lördagsintervju så fick han frågan: varför då, Günther Mårder, är det så faktiskt gött med företag som inte har kollektivavtal?
Och jag skulle vilja säga att många av de här småföretagen, det är familjeföretag med ett fåtal anställda, där vd sitter tillsammans med de anställda kanske 3-4 gånger om dagen och fikar och äter lunch. Jag skulle vilja tro att det är ett starkare skydd i många avseenden i den lilla familjeföretaget än vad det är bara för att man har ett papper med ett kollektivavtal.
Det är klart. Oj. Jag behöver inget kollektivavtal, för jag har äran att få sitta och äta lunch med Günther Mårder typ.
De äter lunch och fikar 3-4 gånger om dagen.
Men ja. Så skyddet är att man blir kompis med sin chef i princip då, det är det han säger.
Skyddet är att man får sitta och proppa i sig fritt antal fikabröd. Nej, men skyddet är det här att man är så nära sin chef hela tiden, så att ifall det skulle falla ner en balk så kan chefen bara hoppa in och stoppa den. Nej, men inte så kanske, men jag tycker det bara lät så himla mycket att man skulle sitta och äta och fika och äta lunch 4 gånger om dagen. Alltså tänk om man jobbar så 8-5.
Då känner jag att man nästan är ännu mer i behov av liksom avtal och liksom fasta punkter, så det inte blir det här att liksom, jag har en sån översocial chef som bara ska vara kompis, men samtidigt är den som har den här sjuka makten över mig. Så.
Ja, men det är väl supertydligt liksom, inom moderna företag, det här att chefen inte vill vara chef, utan att det här är liksom, att det är ju mästare och tjänare, det går inte att komma ifrån att den bestämmer, man ska låtsas vara kompis. Kamprad vill vi inte ha någon fackförening på IKEA. Utan har ni ett problem, säg till mig så kommer jag ner och så snackar vi om det. Att bara få den grejen.
Det är så roligt också att varje gång Hagen ska säga något positivt om ett företag så säger de alltid så här, det är ett familjeföretag.
Mm.
Att det är intressant att de har så, en så positiv bild av en familj.
Ja, men också så, här, så himla vidrigt för den som inte tillhör familjen jobbar på det. Och där sitter mormor och där sitter fast.
Men också så här, är det din, verkligen din erfarenhet att familjen är det mest funktionella lilla cell? Där det inte kan uppstå problem och aldrig har uppstått något problem någonsin. Utan där har det bara varit mysigt 24 timmar om dygnet. I decennier i sträck.
Men det är ju det är så jävla vidrigt det där. Alltså det är så vidrigt att det, vi ska inte ha något kollektivavtal, vi ska inte ha några rättigheter, utan vi ska ha mysigt istället. Det löser sig bara du, bara vi har det mysigt.
Ta en hallongrotta.
Bara du är min kompis och älskar mig, så då löser det sig.
Så här, på, man får sitta där bara 4 gånger om dagen, fika, proppa i sig olika så här, syltsnitt, vetelängder. Mm. Inte veta, så här, får jag semester? Vad händer om jag skadar mig? Och så vidare. Kan jag få sparken helt utan förvarning? Men otroligt mycket vetelängd.
Ja, men jag tror att de flesta arbetare föredrar det framför kollektivavtalen, så här vänskapsprostitution, då man hela tiden ska liksom dansa och ha audition för någon liksom, för att audition är mys.
Det man inte får i anställningstrygghet får man igen i fikabröd. Men jag tyckte också det var konstigt att de skulle fika så många gånger just om man jobbar. Man tänker att man jobbar 8-5 om man ska fika och äta lunch 4 gånger om dagen. Liksom, att man kommer in 9. Jag tänker att de fikar kanske första gången 11:30 då kanske. Ja,
det var en konstig uppskattning av honom.
Sen är det lunch 12:30, sen är det fika igen 14:30. Och sen ska man gå hem vid 5. Då ska man ta en snabb fika en gång till vid 4. Precis innan man går hem. Med chefen också. 10:30 är det wienerbröd, sen är det lunch, sen är det finska pinnar. Och sen vid 14:30 avslutar man.
Det låter verkligen som de jobbigaste stunderna på Sveriges Radio när man jobbade där. Typ en gång i veckan. Så här, nu ska vi alla samlas och äta äcklig lång bulle.
Liksom. Vi avslutar med så här, en jättestor smörgåstårta som vi har 4. Precis, en riktigt stor bit smörgåstårta. Och en Ramlösa.
Men på Sveriges Radio var det ju alltid för att någon hade blivit utlasad.
Nej, fast det var väl också de här mötena. Ja, fast då fick vi kanske ingen fika.
Men vi fick tårta en gång i veckan, varannan vecka. Ja, det, för att någon på att ligga med Peter fått sparken.
Men sen tänker jag så här att det kanske inte är så konstigt ens ändå att man fikar 4 gånger om dagen. Därför att i de här mysiga familjeföretagen som inte har kollektivavtal, då är det kanske inte heller en reglerad arbetstid. Så man kanske jobbar 18 timmar om dagen.
Men eller så är det bara hans uppskattning för att han fikar 4 gånger om dagen.
Och vet du, mina anställda vill det också. De vill också det.
De tittar längtansfullt på mig när jag stoppar den här chokladbollen i munnen.
Jag frågar, ska vi fika? Och de säger alltid ja. För vi har en helt jämlik relation.
Det är så här, man skadar sig på jobbet, men man har ingen försäkring. Men man har så här otroligt mycket fikabröd. Så det är bara så här, man får ett slag mot huvudet. Så får man göra sånt tryckförband av vetelängd. Någon får bara stoppa blodflödet. Eller om man har en sån här... någon sån här förslutningsskada, så får man göra rosenterapi, fast med man får lägga så här små kakor och strössla över sin kropp. Man ska lösa alla problem på företaget med sån sinnessjuk intensiv fika. Alltså jag har ingen åsikt om huruvida det här är rätt eller fel, vill jag understryka. Det här med
du har ingen åsikt alls.
Du vet inte om vilken sida du skulle välja om den här debatten.
Jag bara undrar, liksom, jag kan inte säga, vem är jag att bedöma så här? Är det rätt eller fel att ersätta kollektivavtal med fikabröd? Men jag undrar bara, varför är det inte större debatt? Varför diskuteras inte den här typen av uttalanden från finansmän mer? Varifrån kommer den talande tystnaden?
Jag tänker, om det skulle vara som kulturmannen-debatten, alltså, då är det människor med mycket kulturellt kapital som bedriver debatten. Men det är ju de liksom, det är kulturkvinnor som gnäller på kulturkvinnan gnäller på kulturmannen. Alltså de kvinnor som har mest kulturellt kapital går till attack på de män som har mest kulturellt kapital, för att det är, även i den lilla toppen så är det ändå fetare för män, och då är liksom så att så de som borde liksom höja rösten här borde ju vara då den finanskvinnan.
Antonia Axson Jonsson.
Ja, precis.
Går ut, skriver ett rasande in.
Oprah Winfrey flippar upp på Bill Gates.
Ja, just det. Du har det lite bättre.
Jag kan inte ta mig samma liksom friheter som du kan. Riktigt.
Så kommer det bli så till slut på finanssidorna. Så här, varför är det alltid bara de här, det här tyckandet och de här bråken? Var är aktiekursen?
Jag tänkte att det skulle kunna bli en klickfest. Alltså det här är ju bra. Det är därför de har sådana kulturbråk. Jag tänker på sådana superöverhettade angrepp.
Men jag menar om du, att som med så här kulturbråket, att det går lika högt över huvudet på vanligt folk. Att kulturkvinnan som också har tillgång till massa arenor går till attack mot någon som har tillgång till ännu fler arenor. Så här, Tonya Axson Johnson är så här att jag har bara 3 privatjet. Greve Douglas har 5 privatjet. Och det beror på patriarkatet. Vi ska få en sån debatt.
Ja.
Ja, det är jag väl.
Det du vill.
Nej, jag vill att alla, ska yttra sig. Jag tycker att det har varit en stämning, det har varit en fri stämning i den här kulturmansdebatten. Det har varit så här att varenda käft har yttrat sig. Alla som kan skicka ett mejl till 924 har skrivit något om det här.
du har ju rätt. Men vi får hoppas nu att allt bara ändras. Vi sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa.
Just det.
Vi vill säga tack till dem.
Tack så mycket.
För att de gör den här poddjäveln möjlig, eller hur? De garanterar att den här podden kan fortsätta, eller gör den bättre i alla fall, eftersom de ger oss möjlighet att avsätta lite tid för att förbereda vårt prat. Gå med i Akademikernas A-kassa. Det kostar bara 90 kronor i månaden. Du får ersättning när du är mellan jobb om du är med i A-kassan. En ersättning som kommer förbättras kraftigt från och med 7 september, som vi sagt tidigare. Taket höjs då rejält så att man kan få ut 20 papp i månaden jämfört med 15 tidigare när man är arbetslös. Och om du inte vill gå med för din egna vinning kan du göra det för att det är solidariskt med alla andra som försöker sälja sitt arbete i Sverige. Läs mer på aea.se om hur man gör för att gå med.
Jag kollade som vanligt på Agenda i helgen och där pratade man bland annat om det här.
Vad ska vi jobba med i framtiden? Ja, den frågan måste vi nog alla börja ställa oss, för nu tar datorerna över i allt fler branscher. Tidigare var det mest industrijobb som försvann, men snart kommer även journalister, läkare och lastbilschaufförer känna sig överflödiga.
Jobben håller på att försvinna. Den här påan följdes av en paneldebatt med Ursula Berge, sociodebattör, och moderaten Per Schlingman. Och där drogs det samtids- och framtidsspaningar som...
Allting omvandlas till ettor och nollor.
Tyst, din gamla tunt. I alla fall, det jag kände när jag såg det här inslaget om att datorerna kommer ta över alla jobb var inte så mycket oro som egoistisk lättnad. För även om typ alla andra jobb försvinner så tror jag att just... poddbranschen kommer överleva ett tag till.
Men det är så konstigt att hon drog in journalist i ett jobb som kommer försvinna i framtiden.
Jo, men det är just det här, alltså, det är några som har utvecklat till exempel ett program som kan göra liksom, sportreferat och så.
Ja, jag såg det, men just det, att man...
Det är så himla dumt att det är en sportjournalist som har varit med och utvecklat det. Ja. Dumbom!
Men är inte det som den där Marcus Birro-slumpgeneratorn, de har liksom bara liksom matat in olika meningar som är hans krönikor, så kan man bara liksom...
Det här är din syn på sportjournalistik.
Slumpa ihop dem. Nej, men, ska man kunna göra som en ganska...
Jag tror det är sådana grejer som liksom...
Ja, men med sportjournalistik kan man ju hålla på med hårda fakta från att man bara matar in...
Ja,
målchanser, målvarningar.
3-2.
Ja, så kan man skriva någonting. Men det är ju ändå, det är ju inte hela spektrat av journalistik. Det är ju svårt att en dator ska kunna liksom gå runt utklädd till jude i Malmö och få antisemiter att skrika åt den. Kanske.
Kanske.
Ja, kanske.
Ja, men anledningen till att jag tror att vi poddare står ganska säkra är ett, en självklarhet. Om folk i allmänhet lägger mindre tid på att jobba för att jobben försvinner, så kommer de ha mer tid att konsumera kultur och då till exempel lyssna på poddar som den här.
Det tror jag faktiskt är en stor grej till att poddar är en grej idag. Alltså de här Roland Paulsen-jobben, de här tomma arbetena. Att det är så jävla många människor som inte har något att göra på sina jobb. Mm. Jag får känslan av det att det är väldigt många som lyssnar på till exempel oss på arbetstid. Så att det är bra för oss på det viset.
Mm. Anledning två. Det går ju säkert redan idag att göra en podd med robotar som sitter och tjötar med varann. Men jag tror att det kommer dröja ett tag innan det blir så pass bra och vast att folk faktiskt vill lyssna på det. Och för att illustrera det här så har jag faktiskt gjort en liten prototyp på hur det skulle kunna låta ifall man programmerade fyra lilla drevet-bottar att prata med varandra om sånt som vi brukar prata om i podden. Jag kallar det här experimentet för robot-lilla drevet. Och jag måste be om ursäkt till dig, Olia, för jag kunde inte hitta någon norrländsk talsyntes. Så du får representera som en gubbe som är finlandssvensk. Mina vänner, låt oss lyssna på ett avsnitt av robot-lilla drevet.
La 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 la, lilla drevet. La 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 la, lilla drevet.
Hej, Kringlan.
Kalla mig K.
Jag såg på Agenda.
En akademiker mejlade mig om bomål.
Jag tänkte prata om mens.
Bla bla bla, bomåleffekten.
En på Twitter skrev något taskigt.
Bla bla bla, knausgård, bla bla.
Klimathotet.
Men skit i det.
Jag tycker vi ska legalisera sexköp.
Per Hållknäckt.
Fniss, fniss.
Jag såg på Agenda, igen.
Legalisera. Knark.
Bomåleffekten.
Ola, sluta prata om bomål.
Knasgård.
K. Svensson, tack.
Vulva, mens.
Jag hatar identitetsvänstern, PK-horor.
Lilla drevet sponsras av akademikernas A-kassa.
La 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 la, lilla drevet.
Nu ska jag gå hem och äta havregrynsgröt.
Och jag är finlandssvensk.
Ja. Det blev jag.
Gud, vilken fin skåning du hittat.
Ja, jag tycker också det. Jag är väldigt nöjd.
Bara la 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 la.
Det är melodin.
Ja, det är signaturen.
Ja.
Mm. Jag förstår.
Ja. Men det är ganska tajt, men det är inte riktigt där än. Så jag tror att det dröjer innan just våra jobb blir utkonkurrerade av maskiner. Och det är ju glädjande. Eller vad säger du, Ola?
Nu ska jag gå hem och lyssna på Studio 1 och äta snacks. Det vill säga knäckebröd.
Alltså.
Jätteroligt. Åh, gud.
Har vi några datum vi kan plugga där vi kan se den, då man kan se den finlandssvenska boten köra stand-up? På onsdag på Oslipat. K. Svensson, att den finlandssvenska båten.
Kalla mig K. Lägger sig och sitter.
Okej, jag tänkte på en annan grej som sades i det där agendainslaget om framtidens jobb. Mm. Eller i debatten efteråt med sossepersonen och Per Schlingmann. Per Schlingmann var ju tidigare partisekreterare för Moderaterna, men han har också kallats propagandaministern.
Ja, just det.
För han var arkitekten bakom nya Moderaternas image och utseende och språk. Och vid ett tillfälle i den här debatten i Agenda så sa han så här apropå framtidens jobb.
Och här tror jag är den stora prövningen om vi kommer tillåta i Sverige en arbetsmarknad som finns i hela kedjan. Så jag tror att,
vad menar du med det?
Nej, men alltså, Stefan Löfven brukar återkommande säga att vi ska ha jobb högt upp i värdekedjan. Det låter jättefint och det är jättebra. Men jag tror att vi måste ha jobb i hela kedjan.
Alltså, att människor är olika.
Det kallar du det. Jag kallar det en del i början av värdekedjan.
Ja, men jag tycker att det är fint att det fortsätter för Per Schlingmann. Den här kampen att utrota alla klassskillnader och maktrelationer och allt som är tråkigt genom att ändra på ord. Den kampen går oförtrutet vidare. Okvalificerade jobb, det är ditt ord.
Ta tillbaka det.
Agendas programledare, tant. Ta tillbaka det.
Okvalificerade jobb, det får verkligen stå för dig. Men det var ju Per Schlingmann som införde Moderaternas ordlista. Det var något sådant dokument de skickade ut att vi säger inte privatisera, vi säger öka mångfalden.
Just det.
Vi säger inte...
Vi säger ny cirkus.
Vi säger inte vanlig cirkus. Ny cirkus säger vi. De är inte cirkusarbetare. De är ny cirkusarbetare.
Ta tillbaka det.
Ta tillbaka det. Ja, men det var så här, vi säger inte sänka ersättningsnivån. Eller vi säger inte så här, sänka A-kassan eller sänka sjukförsäkringen. Eller, utan vi säger, det ska löna sig att arbeta. Och så vidare, och så vidare.
Vi säger inte knulla med tjänstefolket, vi säger älska med tjänstefolket.
Älska osjälviskt och ömt med tjänstefolket. Ja, säg inte förändra sig, förbättra. Bla, bla, bla. Men han brukar tillrättavisa sina då partikamrater, säger så här istället. Men nu är det då alltså att han tillrättavisar agendaprogramledaren Hedenmo. Att hon säger, du menar att vi kommer behöva lågkvalificerade jobb också. Och då säger han att det är dina ord. Det är du som pissar på de här människorna.
Just det.
Jag kniper av min kissstråle genom att döpa om lågkvalificerad till i början av kedjan.
Jag kallar mitt kiss för änglavatten.
Och plötsligt... blir hela världen...
Plötsligt känns det inte jobbigt för den här människan som den nedpissad.
Nej.
För det är ju bara änglavatten.
Ja, hela Sverige och världen blir en bättre plats. De här liksom människorna som har de här lågkvalificerade, eller förlåt, i början av kedjan, jobben, indränkta änglavatten, de blir mer stimulerande. De jobben blir mer stimulerande för de här människorna på något magiskt sätt. Men det är lite konstigt för att det känns så okontroversiellt på något sätt att säga lågkvalificerat. Alltså jag fattar inte att just det var något som Schlingmanns nyspråk behövde slå till mot. Att det här jobbet behöver ha gått ut högstadiet för att få, det här behöver ha universitetsexamen för att få. Får man inte säga att det är lägre kvalifikationer på det första? Det är bara, det känns som en så här totalt oladdad, neutral beskrivning av verkligheten. Och är då kedjan en bättre liknelse? Vi för tankarna till näringskedjan istället.
Ja, du, något som ska slukas.
Du ska städa hemma hos den här familjen. Och det är inte för att du är mindre kvalificerad i din utbildningsnivå än dem, utan det är för att du är längre ner i näringskedjan. Det är bara det. De ska bara äta dig, din kropp och din själ. Så säger vi i Nya Moderaterna.
Det är för att de är en fiskmås och du är en insekt.
Okej, det var allt för den här gången. Och det här var sista avsnittet. För nu tar vi lite sommarlov. Vi kommer tillbaka.
Vi kommer skolka från sommarlovet och göra ett Almedalen-program.
Just det, vi kommer nog göra två Almedalen-program.
Wow.
Tror jag. Jag tror att det är så att på måndag under Almedalsveckan så är vi hos Aftonbladet och gör en podd. Och på tisdag hos Akademikernas A-kassa. Jag tror inte allt är hugget i sten, men jag tror att det kommer bli så. Så att...
Minst ett blir det.
Ja, men jag tror det blir två. Men ni kan kolla upp, följa oss i alla sociala medier och så för detaljer. Och sen så kommer jag kommer pussla ihop de här samlingspoddarna under sommaren. Det kommer släppas 4 poddar, en för varje Lilla Drevet person. Så hör gärna av er ifall ni har tips på inslag som borde vara med.
Men nu när vi har fått den här fantastiska robotversionen av Lilla Drevet kanske inte behöver ta sommarlov. Kanske kan...
Bara sätta robotarna på det.
Ja.
Men jag kan ha någon sån slumpgenerator med typiska Lilla Drevet-ord. Så kan vi bara släppa en varje dag egentligen.
Varför var inte du med, mamma?
Jo, jag var med. Aha, jag var den jättestraighta rösten.
Ja.
Precis som jag är i programmet.
Vilken är den mest normala boten man kan hitta?
Ja, jag tänkte verkligen så.
Jag är en sån normal människa.
Du har ju superkonstig röst. Alltså.
Va? Jag har en jättenormal röst.
Ja, där kan vi diskutera i all oändlighet, tror jag. Men ja, vi har ett litet uppehåll nu, men vi kommer släppa samlingspoddar och göra Almedalen-poddar. Sen så börjar den vanliga säsongen någon gång i augusti, skulle jag kunna tänka mig. Tack så jättemycket, Nanna och Liv.
Tack, Ola.
Tack för den här säsongen, Nanna och Ola. Det har varit kul. Och tack K, som inte är här.
Och tack Aftonbladet Kultur och tack till Akademikernas A-kassa.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och alla som lyssnar.
Tack alla lyssnare. Gullig stämning blev nu.
Vi är så himla rara.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Få lite...
Men nu har du redan käkat lunch. Vill du käka lunch?
Nu ska jag gå hem och lyssna på Studio 1 och äta snacks. Det vill säga knäckebröd.